Hej och hjärtligt välkomna till Attityd. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. Attityd, ja, det är programserien som tittar närmare på ANDT. ANDT, det står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Attityd sänds i Mittradion, Radio Berg och Radio Krokom. Du kan även hitta Attityd på din kommuns hemsida samt på www.mobilisering.nu/radio. Ja, vi har nu kommit fram till den tionde och sista delen av Attityd. I förra avsnittet pratade vi om vikten av föräldrastöd och nu ska vi prata mer om det. Vi ska få träffa flera representanter som på ett eller annat sätt jobbar med föräldrastöd. Föräldrastöd, ja. Mm. Gäller det mig och min familj? Kanske många undrar. Helene Olsson Sandahl jobbar på Landstingets folkhälsocentrum med bland annat att samordna föräldrastöd i länet. Helene, man har ju hört om föräldrastöd och förstärkt sådant. Vad är det för skillnad?
Ja, man brukar prata om tre olika varianter av föräldrastöd kan man säga. Och då är det riktat, indikerat och universellt. Och universellt föräldrastöd är sånt som riktar sig till alla föräldrar. Lika för alla. Indikerat föräldrastöd är när man ser att här kan det finnas något problem eller någonting som man behöver utveckla. Och då kan man ordna speciella grupper för det. Det kan vara om barnet eller föräldern har svårigheter med kommunikation eller någon är väldigt mycket arg eller skriker eller droganvändning eller man ser att det håller på att barka åt fel håll på något sätt. Så kan man få hjälp med det. Och sen finns det också det riktade föräldrastödet som är till barn med vissa diagnoser till exempel. Eller om man som förälder ska få tvillingar så kan det vara en speciell. Det behöver inte alltid liksom vara ett problem utan det kan ju vara andra saker också.
Vem är det då som bestämmer i vilken här kategori man tillhör?
Det gör man ju själv. Det är ju ett frivilligt erbjudande att man får att delta. Och rekommendationer kan man få från olika sammanhang och då kan det ju vara. Vi börjar ju tidigt när vi väntar barn så blir vi erbjudna att delta i föräldrastödsgrupper via mödravården och sen BVC och sen rullar det på och skolan tar över en del då, elevhälsan, socialtjänsten. Men sen finns det också ute i samhället ideella organisationer, studieförbund och andra aktörer som också jobbar med föräldrastöd så att det finns ju på flera håll. Många organisationer i idrotten eller IOGT och kyrkan. Ja, det finns flera organisationer som jobbar med det här. Man kan ju starta en bokcirkel själv om man vill det också. Men det är väldigt olika nivåer på det här föräldrastödet. Då, så det beror ju på vad det är man behöver.
Men du tipsar och tycker att man som förälder och kanske innan då man har blivit förälder till ett barn på gång så att säga att man bör tänka in det här att man ska söka att man kan gå sådana här grupper.
Ja, man blir erbjuden det när man väntar barn via mödravårdscentralen får man ju gå i föräldragrupper. Så att det tycker jag definitivt att man ska ta del av och det gör ju de flesta föräldrarna i vårt län också i övervägande grad.
Finns det samma erbjudande i alla kommuner här i länet?
Nej, det kan jag inte påstå att det gör. Våra kommuner ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar för att jobba med det här. Och behoven ser också olika ut. Det som vi i nätverket för föräldrastöd jobbar mycket med nu för att hitta vägar för är förälder på distans. För att det är många elever som flyttar in till Östersund och går gymnasiet. Och då blir man ju förälder på distans om man bor nere i Härjedalen till exempel. Och hur stödjer man då sin ungdom på bästa sätt? Och där försöker vi hitta koncept för att stärka föräldrar i den rollen. Men det kan också vara åt andra hållet att man tar emot föräldrar i kommunerna uppe i Åre till exempel. Så hur blir man en bra mottagande kommun är också en utmaning.
Kan man säga generellt vilken åldersgrupp är det viktigast att man går en sån här föräldrastöd? Är det vid småbarnsålder eller är det när man börjar växa upp?
Jag tror inte man kan säga det. Det är väl när man känner själv att man behöver det bäst. Tanken som många aktörer har, och då menar jag både landsting och kommun, är att börjar man tidigt så följer det med hela vägen. Så är det. Men det man kan se nu som regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag, det är att arbeta med föräldrar till tonåringar. För att där ser man att det finns ett glapp. Det finns ett stort behov som föräldrarna uttalar. Men det finns inte så mycket att erbjuda. Så där har länsstyrelsen ett uppdrag under ytterligare 2 år att utveckla metoder kring det.
Vet du vad de efterlyser föräldrarna till tonåringar? Vad vill de ha hjälp med?
Ja, det kan också se väldigt olika ut. Men det handlar väl mycket om att kunna kommunicera på ett bra sätt med sina ungdomar. Och att hitta bra förhållningssätt till varandra.
Och så här till sist, då, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller föräldrastöd?
Hälsa på lika villkor. Att alla ska få tillgång till föräldrastöd. Och då har vi en utmaning i vårt län, och det är att vi bor utspridda i länet. Men att alla på något sätt ändå ska känna att det finns stöd att få. Och att det finns tillgång till det. Det tycker jag är viktigt.
Det var Helene Olsson Sandahl som vi träffade som berättade om sitt arbete om föräldrastöd. Det du lyssnar på, det är Attityd. Ja, det du lyssnar på, det är Attityd. Och har du missat ett avsnitt så var bara lugn. Det finns att ladda ner på www.mobilisering.nu/radio. Ja, idag pratar vi alltså om föräldrastöd. Att vara förälder, ja, det är inte något som görs av sig själv bara, och ibland så kan man behöva hjälp. Men det är inte bara föräldern som behöver hjälp. Även skolan kan behöva att få hjälp, och vi ska nu prata med Robert Ingvarsson som arbetar på Elevhälsan i Östersund. Och Robert, hur arbetar ni?
Ja, Elevhälsan är ett stöd till skolorna. Och det ingår olika yrken som till exempel skolkuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger med mera.
Och hur jobbar man mot dem?
Ja, det blir ju i samarbete med skolorna. Vi träffar ju regelbundet alla skolors rektorer och specialpedagoger. Och går igenom både förebyggande och åtgärdande saker som behöver göras utifrån olika lagstiftningar på varje skola.
Och vilka är målen, kan man säga det?
Ja, målen är ju att elever ska må bra på skolan och kunna lämna skolan med betyg. Och att man ska kunna hitta de elever som har det lite mer bekymmersamt. Och också att kunna hjälpa föräldrar och elever vidare om de behöver ytterligare mer professionell hjälp.
Hur ser det ut på skolorna idag då? Hur mår man?
Ja, det är ju lite olika hur man mäter. Men tittar man på yngre barn idag så trivs de ju väldigt bra i skolan. Man är, generellt sett så blir det kanske något sämre när man, ju äldre man blir. Men alla barn i stort sett börjar skolan med positiva förväntningar och se fram emot en skoltid.
Och sen dalar det ut mot 9:e klass, eller?
Ja, det är ju, för en del så tar det ju tyvärr slut tidigare. För mycket beror ju på om det går bra från början och om man lyckas. Och om det är stabilt runt omkring en hemma. Och om man får behålla samma lärare eller om det är mycket byten. Om gruppen fungerar och... Så det finns ju många faktorer som kan påverka en skolgång.
Och hur kan ni hjälpa till då rent konkret på en sån för att man ska få det bra, så att säga?
Ja, vi kan ju dels behöver man ju ofta prata med föräldrar och lärare om barnen är yngre framförallt. Men om barnen är äldre, då måste de ju också tas med så att man kan få någon sorts kartläggning, beskrivning av vad bekymret är för någonstans.
Kommer oftast bekymret hemifrån och sen fortplantas i skolan, eller?
Det finns ju sådana tankar hos en del. Men skolan har ju samtidigt en stor betydelse hur den är organiserad och vilka eleverna möter där. Så även om man har det bekymmersamt hemma så kan man faktiskt ha en bra skoltid.
Och hur kan du ge något exempel på några som jobbar bra när det gäller det här?
Oj, det finns ju så många bra pedagoger och lärare som verkligen engagerar sig i varje barn och som inte är rädda för att ta lite ett samtal som är utöver själva ämneskunskaperna. Och jag skulle vilja säga att det är nog många som väljer att vara lärare, framförallt bland de yngre barnen, just för att man tycker om att möta barn.
Hur har det sett ut om man tittar lite längre tillbaks? Har det blivit bättre eller har det blivit åt andra hållet?
Jag tror ju att arbetssituationen för lärarna har ju förändrats under... Jag har ju själv jobbat 14-15 år. Och jag tycker att jag även de sista 5 åren, kanske några år till, att det har blivit större press på lärarna. Det är mycket man ska hinna med som är rent formellt. Och det kanske inte har prioriterats lika mycket de mjuka sidorna. Hur mår barnen och hur man kan prioritera att lägga tid på trivsel och alternativ pedagogik. Utan det har ju blivit mer och mer beskrivande och prestationspedagogik kan jag tycka.
Och förr kanske det inte var så viktigt heller hur eleven mådde, utan det var bara det att han kunde räkna och skriva, eller vad tror du?
Ja, så var det ju, men ännu längre tillbaka så brydde man sig inte så mycket om det var några som inte kunde heller. Där är ju stor skillnad att nu ska ju alla med på tåget, alla ska ha godkänt. Jag är ju lite äldre så jag vet ju hur det var själv, att om det fanns några som knappt kom till skolan, det brydde man sig nog inte så himla mycket om. Så att det har ju ändå skett över tid en större ambitionsnivå när det gäller att se barnen.
Och i den bästa världen, hur skulle det se ut då tycker du på skolan?
Ja, dels så tänker jag ju att om jag verkligen fick sitta där och drömma, då skulle man ju först och främst välja byggnaderna, lokalerna, så att man anpassar det till mer modern pedagogik och till barnens behov. Nu sitter vi ju fast i byggnader som i sig skapar begränsande strukturer. Och att man kanske kunde hitta andra sätt att mäta om barn lyckas eller inte, så att barn har större förmåga att känna att man faktiskt lyckas.
Och ni jobbar, är det bara i Östersund eller över hela länet?
Ja, vi just jobbar ju i Östersunds kommun, men det finns ju elevhälsa i olika, på olika sätt i alla kommuner. Sen är de ju bemannade lite olika. Och det är klart att små kommuner, det blir ju långa avstånd och färre personer. Så att det är en viss fördel ändå, tycker jag, med Östersund. Sen har vi också i Östersund valt att ha en centralt organiserad elevhälsa som är alltså fristående från skolan och rektorerna. Och det tycker jag också varit en framgångsfaktor.
På vilket sätt då?
Ja, vi kan jobba självständigt med de mål som Skolverket sätter upp utan att behöva ta hänsyn till rektorernas agenda på samma sätt.
Kan det hända att de ser er ibland som en motspelare istället för en medspelare?
Ja, om vi inte lyckas kommunicera ordentligt så att det kan ju tycka att man tänker att vi har olika mål och att man kan jobba på olika sätt. Men i regel så brukar vi nog kunna kommunicera vad som är möjligt just på den skolan.
Och till sist, Robert, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller det här med föräldrastöd?
Jag tycker att det är viktigt att föräldrar får större nätverk. Alltså att man träffar andra föräldrar, att man skapar mötesplatser. och att män och kvinnor deltar i samma utsträckning. För att det är ju många som har kanske en liten familj, man kanske är ensam med barnen eller man kanske har dem varannan vecka. Och det är ganska viktigt att man kan dela sin egen känsla som förälder med någon, så att man kan bemöta barnet på ett vettigt, konstruktivt sätt.
Det var Robert Ingvarsson på Elevhälsan i Östersund. Det du lyssnar på, det är Attityd. Föräldrastöd har vi hört kan ske på flera olika sätt och med flera olika aktörer. Vi ska nu träffa några som tillhandahåller lite olika sorters föräldrastöd. Först ut är Mona Hedström som arbetar med ömsesidig respekt. Mona, till vilka vänder sig ömsesidig respekt?
Det vänder sig till alla föräldrar eller personal som jobbar med barn och ungdomar.
I vilken åldersgrupp pratar man om då?
Nej, det är från egentligen till de kommer till världen och ända upp i tonåren.
Och hur jobbar man då med ömsesidig respekt? Vad har du för pedagogik?
Det är föreläsningar, men som bygger mycket på erfarenhetsutbyte och dialog. Och samtidigt så för jag ämnet framåt då i de här sex ämnesområdena som vi pratar om.
Och vilka områden är det?
Det är gränssättning, att vi utgår från värderingar och hur vi kan få det att barn och ungdomar vill följa det av eget ansvar. Och sen är det emotionell coaching som handlar mycket om hur vi förhåller oss till känslor. Och sen är det hur man kan stärka sitt barns självkänsla och hur vi kan förebygga mobbing, sömn och kost.
Men det här kommer ju att ändras lite grann genom åren. Det ena kosten när man är 1 år och när man är 17 år. Alltså hur skiljer det här sig, den här utbildningen?
Ja, jag har skrivit en bok om det här där de här ämnena ingår. Och känner nu ett behov av att ömsesidig respekt i tonåren, som ska bli nästa bok som jag hoppas blir klar hösten 2015. Där utvecklar just lite mer uppe i de äldre åldrarna.
Är det svårare att nå de äldre?
Jag har inte bjudit in så faktiskt specifika grupper för tonårsföräldrar, eftersom jag jobbar efter barnhälsovårdens träffar med både förstagångs- och flerbarnsföräldrar. Men nu inne på 9:e året nu i Åre kommun, så det som är så fantastiskt tycker jag med mötena med föräldrar är att det har blivit en slags prestigelöshet. Att alla vet att de är bra föräldrar, men att det är bra att fylla på.
Använder du mycket pekpinnar?
Nej, jag försöker undvika pekpinnar. Utan istället ge kunskap om båda sidorna på myntet. Och reflektioner, medvetenhet, och så att föräldrar själva får göra sina val i vilket ledarskap de vill ha och vilka värderingar man vill ha i sin familj.
Vilka är det som kommer på de här träffarna? Är det mammor? Är det pappor?
Ja, först var det bara mammor nästan. Men idag så är det nästan lika många papper. Vilket är jättekul. Att även papporna såklart så är de också intresserade. Men samhällsutvecklingen påverkar ju där också. Men nu så, ja, de kommer på träffarna i alla fall.
Vad är de vanligaste frågorna de ställer då, föräldrarna, till dig?
Vanligaste frågorna, ja, mycket gränser och värderingar, det väcker ju väldigt mycket. När ska man börja sätta gränser och hur kan man göra och så då. Och vi bygger mycket på att tro på barnen. Barnen är kloka från innan de har språket. De förstår så mycket och vill samarbeta och vill förstå och visa att de förstår. Så det handlar mycket om att vara tydlig i vad vi förväntar av dem och visa det och lämna över ett ansvar och tro på att de förstår.
Har vi pratat ofta lite grann över huvuden på barnen tidigare, tror du?
Ja, men det tror jag mycket. Att det är lätt hänt av en omedvetenhet så. Men jag har funderat på det där att när vi lever med barn som är små så förundras man över vad de förstår. Och sen är det något konstigt som händer, för vi glömmer bort det där. Det gäller att vi påminner oss hela tiden om att barn är kloka, och lika så tonåringar, så klart att de är väldigt kloka.
Har man som förälder lite dåligt samvete om man tycker man kanske inte sköter sig riktigt rätt och så?
Ja, och så tror jag det är för oss alla. Att, och jag tänker mig att reflektion, det är nog den viktigaste egenskapen som förälder. Att man kan reflektera över sig själv. Att vi gör jättemånga bra saker och ibland kanske vi får backa och säga förlåt också.
Man kan ha, få ha fel.
Ja, det får man. Det tror jag att vi alla gör.
Till sist då, Mona, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller det här med föräldrastöd?
Jag tänker mig att ge budskapet mycket att man möter andra som man själv vill bli bemött. Att det här med medmänsklighet, tänker jag.
Ja, det var Mona Hedström som arbetar med ömsesidig respekt. Det du lyssnar på, det är attityd. Vi ska nu träffa en annan aktör på detta område. Lotta Forsberg jobbar på studieförbundet ABF. Är föräldrastöd något som man kan göra i cirkelform också?
Jajamensan, det tycker jag absolut. Studiecirkelformen är ju uppbyggd på det här att det ska vara frivilligt. Man ska gå dit för att man vill. Man ska ta del av andras erfarenheter och det är ju utifrån deltagarnas behov och önskemål som man jobbar så att säga. Så att man får ju verkligen ut det man ja, är där för, det man vill liksom. Jobba med och stödjer man varandra som föräldrar också. Föräldrar emellan peppar och inspirerar varandra.
I ditt studieförbund, hur jobbar man där?
Vi har ju jobbat ganska länge, många år med bland annat familjeverkstaden då, och ABC som är riktad ja, till alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Och det har vi jobbat med i olika kommuner, bland annat Östersunds kommun, Krokoms kommun, Härjedalens kommun och Strömsunds kommun. Så.
Kan du berätta lite kort om det här, de här två programmen du sa?
Familjeverkstaden är ju 9 träffar som är lite längre och ABC är ju 4 träffar då. ABC är ju lite roligt för där har de ju verkligen utgått från vad föräldrarna själva vill ha och då vill man ju ha lite kortare träffar eftersom man eller kortare antal träffar eftersom vi föräldrar oftast är ganska upptagna ändå så. Och det utgår ju mycket från forskning också, det gör ju även familjeverkstaden då, men ja, så träffas man diskuterar, man ser filmer och diskuterar utifrån filmer. Man får med sig bra tips och råd och verktyg då, som enligt forskning är bra för många. Och så får man en hemuppgift nästa gång och testa lite grann. Och det är väldigt utvecklande och inspirerande för föräldrarna. Och det gör verkligen skillnad, det vet jag ju som ledare. Att det är jättekul att se alla framsteg som görs.
Kan du ge en exempel? Vad är det för hemläxor man får?
Ja, till exempel försöka fokusera på det som verkligen fungerar. För oftast är vi ju ganska benägna att fokusera på det som inte fungerar när vi kommer hem efter att vi är stressade och ser skorna i hallen som ligger i en röra och oj, nu har de inte tagit bort frukostkoppen från matbordet och sådär. Men att försöka se det positiva ändå, att ja, men de är ju faktiskt hemma, de är glada att se mig. Ja, så kan man ju börja prata om det först. Och sen kan man ju liksom i förbifarten, ja men när du går förbi köket kan du inte ställa skorna lite bättre, det ser lite stökigt ut. Och då tror jag ju att de gör det, hellre än att man kommer in och bara, kanske innan man säger ens hej, börjar skrika om skorna i hallen, igen. Ja, typ då. Ja, så ska man försöka fokusera på det som verkligen, se det som fungerar. Ja men han borstar ju tänderna, han gör ju, barnet kanske packar sin väska själv. Ja, det finns ju mycket som fungerar fast vi inte liksom uppmärksammar det.
Men det är ju absolut lättare att se det som inte fungerar och det är väl det ja. Man tycker kanske är mest viktigt, det som inte fungerar. Eller är det inte så man fungerar själv?
Ja, men precis. Så där är ju från långt tillbaka i tiden egentligen att vi är ju inställda på det. Sen urminnes tider så har vi liksom blivit inställda på att se det som inte fungerar för det kan ju vara ett hot liksom, om vi tänker tillbaka till grottan. så måste vi liksom skannra av och ser vi någonting som inte är i ordning då så då kanske det kommer en orm där ringlande eller en farlig spindel eller någonting. Så vi är ju van liksom att dyka in på det som är oordning eller om det är någonting nytt eller så. Så ja, och se det som är liksom annorlunda. Det är det vi dyker på.
När man har fått det här som hemläxa och du kommer tillbaka sen och ska ha en ny lektion. Hur går läxförhöret till? Har de gjort sin läxa?
Nej, men det är inte läxa så. Vi brukar inte säga att det är läxa heller. Vi brukar säga ja, alltså prova hemma. Så då pratar vi helt enkelt om, ja, har vi provat hemma eller har vi tänkt på att prova, för det är också bra, alltså att man kanske inte har hunnit, men har man tänkt väldigt mycket på det och så. Men ofta så har man ju provat och med goda resultat också, att man kanske blir förvånad själv över, wow, det funkar ju verkligen liksom.
Vilka åldrar på barnen är det på dem, ja, har de föräldrar som går de här cyklarna?
Det är ju mellan 3-12 år.
Och vilka är det som går då? Är det mamma eller pappa eller är det bägge två?
Det är ju faktiskt blandat. Jag tycker det blir mer och mer papper som kommer också. Och par och så också. Så att det är väldigt roligt att se att det blir fler och fler papper som kommer också.
Hur ser det ut i länet i stort och vart är man duktigast att gå till exempel?
Ja, alltså man har ju kommit igång i så olika steg så att säga. Så att det är i Östersund då, eftersom det var ju föräldrastöd i Östersund då, som samarbetar med oss i det här då. Så genom deras bra arbete också så har det ju, är det ju här det är mest cirklar så att säga i Östersunds kommun då. Vi hade ju ett projekt som föräldrastöd Östersund hade då, som vi var samarbetspartner i. Så att här har vi kommit längst att säga, hållit på i flera år då. Med ABC.
Men tanken är att det ska spridas till de andra kommunerna också?
Ja, precis. Vi har startat upp i Strömsund och så håller vi på i Krokom också.
Men som sagt, det är tufft att få tiden att hinna gå och gå på de här cirklarna. Hur ska man bära sig åt? Hur ska man hinna med allt det här?
Ja, men precis. Det är frågan. Men som ABC är ju 4 träffar. Så att sen så tänker vi ofta att vi har dem inte en gång i veckan så här efter varann, utan vi har dem oftast varannan vecka eller kanske till och med att det är 3 veckor emellan, så är det ju lättare i alla fall att få en barnvakt då en gång var tredje vecka i alla fall då. Och har man börjat så vill man ju fortsätta, det märker vi ju liksom, på att man vill ju verkligen, man prioriterar ju det verkligen, det gör man.
Efter de här 4 träffarna då, vad går man vidare till sen om man vill ha mer hjälp då?
Ja, det beror ju på, liksom, det finns ju en massa olika stöd. Då hänvisar vi ju till Föräldrastöd Östersund då, som har väldigt mycket bra hjälp och elevhälsan och annan form av stöd och hjälp då, absolut. Det finns det mycket.
Är det vanligt att man går flera parallella program så att säga?
Nej, det vet jag inte faktiskt. Men sen även efter man har slutat ABC-cirkeln så kan man ju också, om gruppen, oftast så hittar man ju varandra i gruppen också. Att man kanske vill fortsätta ha en bokcirkel också, det kan ju vara på den nivån också. Att man, ja men vi vill fortsätta träffas och diskutera det här, det är jättespännande. Då kanske man vill diskutera, ja men vi diskuterar väl om genus och då läser vi en genusbok till exempel. Eller så har vi någon annan bok om till exempel Jesper Juhl eller någonting sånt. Och så har man en bokcirkel då tillsammans.
Så det är egentligen mötesplatsen i första hand man efterlyser?
Ja, men precis. En plats där man får prata av sig liksom som förälder och med andra föräldrar och ge tips och råd till varandra och stödja varandra och bara känna det här att ja, men, åh, vad skönt att du säger så där. För då känner man sig inte ensam längre, utan det finns andra som också har liksom liknande saker att brottas med så att säga. Ja.
Är det lätt att man tror att man själv är den enda som har problemen så att säga?
Ja men precis, det är lätt att tro det. Liksom, att, ja, men de andra har säkert inte så, det är säkert bara vi och sådär. Men så är det ju inte, liksom. Man har ju alla olika, och det är olika faser. Då. Olika, när barnen är olika stora också som det kommer olika problematik eller man ska säga. Ja.
Vilken är den typiska cirkeldeltagaren på det här?
Väldigt varierande faktiskt. Och det är ju, ja, man är nyfiken, man vill ha inspiration. Nej, jag kan inte säga att det är någon speciell typ av föräldrar, utan det är från alla möjliga olika föräldrar som kommer. Och det är det vi vill också, det ska ju vara öppet för alla. Det är liksom ingen skillnad.
Jobbar man också mot nysvenskar så att säga?
Vi har ju inga cirkel så som just att man tar in tolk och så heller, än så länge. Men det finns ju andra cirklar via Föräldrastöd Östersund som jobbar med föräldrastöd för nyanlända och invandrare och så. Det finns det.
Mm. Till sist då, Lotta, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller det här med föräldrastöd?
Ja, men det är ju just det här att det är ju för alla liksom, tycker jag. Att alla behöver ju någon gång få prata av oss och få lite tips och råd från andra. Och det är så lätt att fastna liksom i gamla invandrarmönster. Man är stressad och man hinner liksom inte sätta sig ner och tänka, men vad kan jag göra annorlunda? Utan då kanske man bara går på liksom i samma spår och kanske tjatar ännu mer och ännu mer och sådär. Så istället för att sätta sig ner, ja, men hur kan jag förändra den här situationen egentligen? Och då får man ju jättebra tips och råd från av varandra, och via materialet får man ju verktyg då till att kunna förändra det till det bättre. Så det blir bättre för både barnen och föräldrarna.
Och det var Lotta Forsberg på Studieförbundet ABF. Det du lyssnar på, det är Attityd. Sist ut i dagens Attityd, det är Helene Lindmark som är samtalsledare i Åre kommun i en studiecirkel som tar upp föräldrar på distans. Helene, kan du förklara vad är det?
Det är en liten studiecirkelgrupp där man sitter och diskuterar olika problem som föräldrar på distans. Alltså när barnen har börjat skolan på en annan ort.
Kommer annorlunda problem då när man har flyttat hemifrån?
Ja, det tycker jag väl. Mycket problem som förälder. Hur jag som förälder kan stötta mitt barn på distans. Det är ganska svårt. Allt ifrån droger till sex, kärlek, media, mathanteringen, hur man ska göra det. Skolk och lite vända på dygnet, rutiner.
Men känslan som ung, det är väl att man ska försöka flytta hemifrån och göra lite som man vill. Ska föräldern bry sig ända bort flera mil därifrån så att säga?
Föräldern ska alltid finnas som ett stöd. Och när man är på distans och barnet inte är vuxet ännu, alltså myndig, då måste man finnas där. Du ska vara en ledare för barnet.
Och vart finns den här cirkelformen? Är den över hela länet?
Den finns ju att tillgå på olika Härjedalen och Östersund. Men jag jobbar för Åre kommun. Mm.
Vilka är det som går då? Kan man säga det där? Den typiska föräldern, vem är det?
Den typiska föräldern, ja. Det är svårt att säga, men just nu har jag bara mammor. Inga pappor tyvärr.
Bryr sig inte vi pappor, eller vad är det?
Det tror jag att man gör, men jag tror inte att man kanske har lusten att gå och prata med andra, jag vet inte. Jag tror att man sitter hellre hemma och funderar och klurar.
Hur kan en sån här träff gå till? Kan du förklara?
Vi sitter och så tar vi upp ett ämne som jag då tillsammans med föräldrarna har diskuterat ut vilka ämnen vi ska använda oss av. Och sen väljer vi ut ett ämne för dagen och så pratar vi utifrån det och ger tips och idéer till varandra. Hur vi har gjort och hur vi kan göra.
Och vad kan ett sånt ämne vara?
Till exempel mathanteringen. Hur ska vi få våra barn att äta rätt och inte bara koka nudlar till exempel? Och att de alltid äter, att de äter sina måltider. Att de äter sin lunch på skolan och frukosten och middagen hemma.
Vad ska man göra då? Ska man skicka med matdoser till dem varje helg? Eller vad har ni för råd?
Många av de här föräldrarna gör ju redan det. De gör matdosar som de skickar med. Men många av de här har ju så små frysar så de får inte plats med dem. Så ett tips det är ju till exempel att man går en studiecirkel på ABF tillsammans med andra ungdomar och lär sig att laga mat.
Curlar man kanske lite för mycket också som föräldrar?
Absolut, det tror jag att man gör. Man som sagt ger matlådor eller lagar matlådor. Man åker in och man städar åt barnet och tvättar kläder och så vidare.
Vilken negativ påverkan kan det ha på sikt att man hjälper till för mycket?
Att de inte klarar sig, helt enkelt. Utan att de förlitar sig hela tiden på föräldrarna.
Hur hittar man balansen då?
Det är svårt. Det är svårt att hitta en balans. Men det gäller att man släpper taget lite i sänder.
Men det kan vara svårt. Antingen så håller man kvar allt det man vill att de inte ska bli stora och till att, ja, du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Men det gäller som förälder att man släpper taget när man ser att nu funkar det. Och då släpper man taget.
Och då är åldern kanske inte det viktigaste.
Nej, det tror inte jag. Åldern tror jag inte spelar någon roll i det här, utan det är mognaden hos barnen.
Och till sist, Helene, vad tycker du är den viktigaste attitydsfrågan när det gäller just föräldrastöd?
För mig är det att man hjälper varandra som föräldrar, inte skälper varandra. Utan hjälper i allting, i det här med att samtala till exempel. Var inte rädd för att berätta om dina problem som du har.
Det var Helene Lindmark som var samtalsledare i Föräldrar på distans. Det du lyssnar på, det är Attityd. Ja, det var det sista vi hade att bjuda på i den här programserien Attityd. Jag hoppas att du kanske fått svar på några av de frågor du har funderat på inom ANDT samt att det finns hjälp och stöd att få. Vi blir aldrig riktigt fullärda, det vet ni va? Och att det kommer alltid nya råd och undersökningar. Och vill du vara uppdaterad om detta så då kan du gå in på mobilisering.nu eller på riskbruk.se. Jag, Kjell-Erik Jonasson, tackar så mycket för mig och kanske hörs vi snart igen. Var rädda om varandra. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.